är P3 Nyheter dokumentär.
We can tell you we're here for a few days. I don't live here.
En efter en blir vanliga hyresrätter i Stockholm hotellrum.
Det går att hitta här hos nästan varenda privat hyresvärd.
Kvar i fastigheterna blir hyresgäster som inte vill flytta.
Jag tror ingen vill bo i hotell.
Deras nya grannar är turister, sexköpare och kriminella.
Kom de här snubbarna som hade koden i sin telefon och var inne 20 minuter.
Jag är ganska övertygad att det är en jävla bordell eller något där inne.
Gröna kvartar, alltså ställen som polisen inte känner till.
Alla tre med pistolen bak här på jeanserna.
Lilja Forever och sånt där. Den typen av skiss.
Nu smäller det snart.
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär. Illegala hotell i Stockholm, sexhandel, kriminalitet och hyresrätterna som försvann. Av Love Ahlstrand och av mig, Viola Gadd.
Att bo just den här lägenheten tycker jag är fantastiskt.
I 12 års tid har Antonio bott med sin familj i en hyresrätt på Rörstrandsgatan i Stockholm.
Jag tycker om läget, liksom det är nära till allt, man kan gå till allt. Jag gillar liksom att bo inne i stan, jag tycker det är mysigt och det är ju som en gammal lägenhet.
Men någonting håller på att förändras.
Det började väl egentligen med att det var några som jag hade kontakt med innan som hade en hund. De flyttade härifrån, sen dog en äldre man i huset och sen så dog också en annan granne.
När lägenheterna blir tomma flyttar inte alltid nya hyresgäster in.
Och då låg det en handskriven A4-sida i mitt brevinkast. Där det stod då varning, prostitution på 2 trappor, lägenhet, human trafiken, tjejer Tatiana och ett telefonnummer.
Carl bodde i flera år i andra hand i en lägenhet på Bellmansgatan, nära Mariatorget.
Jag flyttade dit sommaren 2020. En liten lägenhet med typ kokvrå, men ändå egen toalett och dusch och sådär. Och så mitt på Söder, så det var ju ett fantastiskt läge. Och billigt också.
Men en dag när han kommer hem efter en kortare resa möts han av det där brevet.
Det syns liksom på handskriften att den är inte skriven av en person som har svenska eller ens det latinska alfabetet som modersmål, utan det ser väldigt märkligt ut. Det får jag ändå tänka på, du vet, här Lilja Forever och sånt där. Den typen av skiss.
Hallå,
tjena.
Jag kallar det för tvångsförflyttning.
Det är september 2025 och den för detta plåtslagaren Thomas sitter i sin soffa. Det är flyttlådor i hela rummet.
Jag hade inte så mycket val, jag blev erbjuden i en lägenhet och det var det som jag kunde säga ja till. Så ser det ut.
Väggarna är kala och solen lyser in i enrummaren på tredje våningen i huset över gården. Thomas hyresvärd har precis tömt sin fastighet i Vasastan och flyttat hyresgästerna till andra fastigheter. Thomas säger att han inte orkade eller visste hur han skulle ta strid mot flytten.
Renovering. Det är det enda jag har fått svar när jag har frågat. Jag kan inte komma längre. Här är glasklart att alla kontrakt är gjorda för att vi kommer inte flytta tillbaka. Så mycket vet jag med dem jag har haft kontakt med. Det är en handfull.
För några år sedan började Thomas lägga märke till att när någon i huset dör eller säger upp sitt hyreskontrakt får lägenheterna utifrån vad han kan se sällan nya fasta hyresgäster. Han noterar också hur hänglås börjar sättas upp på staketet utanför huset.
Vi pratade om hyresgästerna och jag lite grann. Så här, vad är det för någonting? Varför hänger det stora hänglås? Det ser ut som de har någonting i sig, för att det är inte ett vanligt hänglås.
7 stycken hänglås räknar han till. Och snart börjar det gå upp för Thomas och det som händer i huset. Det är personer som hämtar nycklar till tomma hyresrätter som de hyrt på Airbnb. Resväskor rullas in och ut genom porten, berättar Thomas.
Turister, helt enkelt. Jag menar, idag så mötte jag 2 stycken yngre tjejer, pratade tyska, hade väskor med sig.
Efter ett tag försvinner systemet med hänglås med nycklar i och ersätts av ett elektroniskt upplåsningssystem som sitter ovanpå nyckelhålet innan han flyttar. går Thomas själv och räknar vilka lägenheter som har utrustats med den elektroniska upplåsningsfunktionen och får det till hälften av lägenheterna som finns i huset.
Och vad det ska bli med vårat, jag menar för mig så är det alldeles möjligt att huset är tomt, då kan det bara bli hotellägenheter. Då blir det ett hotell.
Många som saknar bostad tvingas flytta runt bland dyra andrahandsbostäder eller måste tacka nej till jobb eller ta dyra lån som ger stora skulder.
Många väljer bort Stockholm som studentstad. Den största anledningen till det här är bostadsbristen.
Det är bostadsbrist i Stockholm. Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet i Stockholms innerstad via bostadsförmedlingen är över 20 år.
Du får vänta i många år om du ska flytta hemifrån. Är det svårt att hitta något?
Ida Karlsson är reporter på Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra.
Lägenheter med lägre hyra är jättesvårt att hitta. Du kan hitta nyproduktion som du får betala mycket för.
Och hon har rapporterat om Stockholms hyresmarknad i flera år.
Dels är det så att hyresrätter har gjorts om till bostadsrätter i flera omgångar.
Men det finns också ett annat skäl till att hyresrätter försvinner.
Turismen ökar, visar siffror från Stockholms handelskammare.
Antalet japanska turister till Stockholm ökar.
Stockholm har seglat upp som nummer ett i Östersjön.
En resetrend nu att man söker sig till lite mer med milda breddgrader, coolcation som det kallas.
På sajter som booking.com och Stockholm Hotels med flera är det inte bara traditionella hotell som annonseras. Flera av boendena som går att boka i själva verket vanliga hyreslägenheter. P3 Nyheter har kartlagt över 100 hyresfastigheter i innerstan i Stockholm där lägenheter saknar fasta boende och istället hyr husens ägare via mellanhänder ut lägenheterna till turister och andra tillfälliga besökare. I flera av husen vi har granskat finns knappt några hyresgäster kvar. Ibland inga alls. Ibland en handfull. Även om annonser på bokningssajterna ofta får lägenheterna att se ut som vilka hotell som helst, så stämmer inte det. P3 Nyheters granskning visar att företagen som driver verksamheterna inte har anmält dem som hotell. Och i kontakter med myndigheter förnekar fastighetsägarna ofta helt att det handlar om hotellverksamhet. Bakom det här står stora privata fastighetsbolag som med hjälp av mellanhänder gör om det som enligt detaljplanen är bostadshus till en form av illegala hotell. Mellanhänderna är företag som har nischat in sig på att hyra mängder med lägenheter och sen använda dem som hotell. Den ekonomiska uppsidan för fastighetsägarna är enorm.
Det vi ser är att fastighetsägare i mycket större utsträckning och över tid upptäckt att man kan tjäna mer pengar på att hyra ut lägenheter som hotellägenheter än att hyra ut dem till en hyresgäst som bor där varaktigt.
Bengt Öhman är jurist på Hyresgästföreningen och har de senaste åren sett hur allt fler hyreshus i praktiken görs om till hotell.
Så det finns ju ett starkt incitament hos de här fastighetsägarna att öka sina intäkter på det här viset. Då.
I ett hyreshus på Torsgatan i Stockholm kan man hyra en 63 kvadratmeter stor lägenhet på Airbnb. Värden i annonsen heter Bella, men det är ett företag som står bakom uthyrningen. P3 Nyheter har pratat med en hyresgäst i samma fastighet som bor i en exakt lika stor lägenhet som den som hyrs ut på Airbnb. Hennes förhandlade hyra ligger på 7900 kronor i månaden. När P3 Nyheter kollar i november 2025 kan lägenheten på Airbnb hyras för cirka 1800 kronor per natt. Om hotellägenheten är fullt belagd med gäster landar prislappen för en månads hyra på över 50 000 kronor. Klockan är 10 på morgonen, en fredag i september, när P3 Nyheter besöker en hyresfastighet där vi misstänker hotellverksamhet på Polhemsgatan i Stockholm.
How long are you here, if I just may ask you?
We're here for a few days.
Four
days, five days.
Inom loppet av en timme träffar vi tre olika sällskap med turister, bland annat från Storbritannien och Spanien.
Where did you find the apartment?
Airbnb.
Through Airbnb.
Okay.
Och så tre killar som ser ut att komma hem från en hård festkväll och inte är särskilt sugna på att snacka med oss.
I would prefer if you break up with the owners. We're just here. We can tell you we're here for a few days. I don't live here. I can tell you that. You saw us leaving the apartment.
Okay. Have a good time in Stockholm.
Yes. Thank you.
Okay.
Yeah.
Bye.
Thank
you. En av de fasta hyresgästerna i huset på Polhemsgatan är Petra, som egentligen heter något annat.
Men väldigt snabbt så märkte man ju stora förändringar.
Hon har bott här i cirka 25 år. För några år sedan fick hyreshuset en ny ägare.
De rev ut vindsförråden väldigt snabbt och skapade nya lägenheter där uppe som aldrig fick några hyresgäster. Så fort det kom någon ny människa så hälsade man ju så här, liksom, hej, är det du som har flyttat in där uppe? Så där, bara, no, it's not me, no, I'm just here temporarily.
Idag är 8 av 16 lägenheter i Petras portuppgång tomma enligt folkbokföringen.
Ja, där kommer städpersonal väldigt ofta. Sen dök det upp i ett av förråden nere i källaren. Så är det liksom ett hotellförråd med bara travar av lakan och toapapper och städmaterial. Liksom.
12 annonser för hotellrum finns att boka på Airbnb i Petras portuppgång och den bredvid på Hantverkargatan. Båda adresserna tillhör samma fastighet och har samma ägare. Petra är en av över 25 personer Petri Nyheter har pratat med som bor i det som på pappret fortfarande är vanliga hyreshus, men som nu delvis drivs som en form av illegala hotell. De berättar alla om det märkliga i att bo mitt i vad som liknar ett hotell, men också om värre saker. Som känslan av att något olagligt pågår i hotellägenheterna.
Sexljud, om man kallar det så. Ljud som kom från sexuell aktivitet helt enkelt.
Boel på Emelies gata på Södermalm i Stockholm berättar att hon tror att hon hade en bordell vägg i vägg med sitt kök.
Alltså de kom med telefonen i handen så här och så gick de upp och så kom de ner. Och jag stod utanför dörren en gång då. Han fortsatte upp och han gick ner igen och jag sa, är hissen trasig? Nej, jag ska bara motionera lite, sa han. Och då gick jag in och så tittade jag i titthålet och då kom han upp igen och så smög han in där. Jag ringde inte på eller så. Det var liksom inte, det var inte så här kompis. Ja, ah, hej, tjena. Utan han bara smög in. Och vi tipsade polisen och de var här ganska snabbt efter det.
Petra på Polhemsgatan igen.
Förra sommaren när jag kom hem efter att jag hade varit på en lång semester. Så då var det just, då stod jag ute och pratade med en kompis utanför min port. Det var sommarkväll fortfarande och då kom de här typ snubbarna som hade koden i sin telefon och var inne 20 minuter och så. Att det kom 3 stycken på 1,5 timme liksom.
Felicia på Orvar Oddsväg.
Ganska otrygg stämning. Bilar som stannade utanför på vägarna, typ mitt i natten. Väldigt mycket folk som kom och gick.
Ann-Louise på Hornsgatan.
Man hör ju det att folk kommer vid 1 på natten och låser upp och går in. Så jag har hört ljud på kvällarna liksom. Så jag får ju ha tvn på ganska högt sådär. Jag är ganska övertygad att det är en jävla bordell eller något där inne.
Det är inte bara turister som ska festa på Stureplan eller titta på Vasaskeppet som checkar in i hyreslägenheterna som blivit hotell.
Problemet är ju att hotellet har ingen kontroll på de som bor där och de som kommer och går.
Daniel Lövgren är spaningsledare på polisens avdelning för internationell grov organiserad brottslighet med inriktning på människohandel och sexköp.
När du bokar ett lägenhetshotell till exempel så får du en kod till hissar, till dörrar och så vidare. Och den delar man ju då med sig till kunderna som kommer. Så att kunderna kan i stort sett bara gå rakt in. Det är svårt att säga, men jag skulle säga att en stor del av prostitutionen är just från lägenhetshotellen.
På de över 100 adresser i Stockholm, där Petri Nyheter kan se att hyresrätter används som illegala hotell, visar domar från Stockholms tingsrätt att det förekommit sexhandel i 20 stycken sedan 2020. En av dem är fastigheten vid Mariatorget på Södermalm, där Carl hittade lappen som varnade om prostitution och trafficking. Och när Petri Nyheter kollar hyrs minst 10 lägenheter där fortfarande ut som hotellrum. Enligt polisen är det bara en bråkdel av sexhandeln som syns i domarna.
Jätteliten del. Alltså, vi är ju inte ens i närheten av så många anmälningar runt det här såklart. Utan då måste vi vara hela tiden och vi måste vara överallt. För att det här sker ju över hela Stockholm dygnet runt.
För första gången någonsin så stänger polisen ner ett obemannat lägenhetshotell i centrala Stockholm. Det här på grund av omfattande prostitution.
I oktober 2025 ledde polisen spanande till att de tog beslutet att stänga ner ett lägenhetshotell på Katarina Bangata i Stockholm. Eftersom mellanhandsföretaget som drev verksamheten inte slutade hyra ut lägenheter som användes för bordellverksamhet, trots flera varningar.
Jag gjorde bara ett överslag eftersom jag var ändå ganska mycket på det här senaste hotellet drygt ett halvår. Om man då räknar med att det är lågt, två tjejer hela tiden, 4 kunder om dagen. Det springer iväg ganska mycket med brott och jag landade på någonstans runt 1600 köpa sexuell handling då.
Prostitutionen som sker i hyresrätterna som används som hotell är ofta organiserad av en hallick som befinner sig någon annanstans. Och det är de som sexköparna har kontakt med. Kvinnorna kan sällan engelska, säger Daniel Lövgren.
Kopplarna som sagt, de sitter ju utomlands och de sköter ju om allting kring de här kvinnorna. Så att när det väl är bestämt att kvinnan ska åka till Sverige så bokar kopplan flygbiljetterna. De skickar en karta och en beskrivning hur de ska ta sig till den här lägenheten eller hotellet. När de väl kommer till Sverige så är ju kanske tågbiljetten bokad. Allting är färdigt bara för dem och så kommer de till lägenheten. Och jag skulle nog säga att det normala som de är här är väl 2 veckor ungefär innan de åker hem igen. Och det är nog max vad de orkar med.
Det var 3 killar som bodde där i ett par nätter.
Ann-Louise har bott på bottenvåningen i en hyresfastighet på Hornsgatan nere vid Hornstull i Stockholm i över 10 år.
De stod utanför porten som ingenting hade hänt. Alla hade pistol bak i byxorna liksom.
Sommaren 2025 såg hon många människor med resväskor komma och gå i fastigheten. En kväll är det några som sticker ut från de vanliga besökarna.
Sen såg jag att de parkerade 3 svarta lyxbilar efter varandra här. Och så gick jag ut och då stod de utanför porten. Alla 3 med pistolen bak här på jeanserna. Och de brydde sig inte att man kom ut. Du vet, de är liksom... De tycker att de är liksom... De får göra vad de vill.
Ann-Louise skrev både till sin hyresvärd och ringde polisen.
Ja, jag bara tänkte så okej, nu är det kört. Så jag sa till min son, jag och mina barnbarn här jätteofta. Jag sa att de kan inte vara här på ett tag för nu smäller det snart. Nu är det kört. Och min granne där uppe då, han liksom han sa ju också fuck, jag flyger först.
I huset finns över 12 tomma lägenheter där ingen står skriven. Och sen några år hyr ett företag ut minst 5 lägenheter här som hotellrum.
Jag förstår inte varför man gör det så enkelt för dem om man nu ska liksom göra det svårt för kriminella och inte att folk ska bli skjutna. Så borde det vara lite säkerhetsgrejer liksom.
Enligt polisen Daniel Lövgren är det vanligt att kriminella använder lägenhetshotell i vanliga bostadshus som trycka lägenheter eftersom de är så anonyma.
Tittar man på skjutvapenvåldet som pågår på ett länge så är ju de här hotellen och lägenheterna en viktig del för dem. För att det kommer ju skyttar från hela landet kanske då till Stockholm för att de ska utföra någon form av skjutning och då måste de någonstans bo. Vilket gör att det här är ett lätt sätt att boka och då sätter man dem i de här lägenheterna. Likadant med narkotikan. Det är ett jättebra sätt.
Flera av dem Peter Nyheter pratat med som bor i hyresfastigheter som blivit illegala hotell beskriver liknande scenarier. Unga killgäng utan större bagage som ofta kommer i taxibilar och checkar in några nätter.
Ställen som polisen inte känner till där de kan vara ett par dagar sittandes kanske då på massa narkotika eller man ska ut och skjuta någon eller vad som ska ske. Så det här används av all kriminalitet såklart.
Listan på ägare till hyreshusen som blir hotell är lång. Bland de över 100 fastigheter som Peter Nyheter identifierat återfinns över 50 olika ägare. Peter Nyheters kartläggning visar att det rör sig om allt från personer som äger enskilda hus till några av Sveriges största fastighetsbolag. Och när vi kontaktar flera av dem så varierar svaren. Ägaren till Antonius och Petras hus förnekar att hans hus används som hotell och säger att han inte känner till företagen som annonserar ut hans lägenheter online. Ägaren till huset på Torsgatan, där man kunde bo en månad på Airbnb för över 50 000 kronor, äger också fastigheten på Katarina Bangata som polisen stängde ner för bordellverksamhet, samt andra fastigheter i stan som anmäls till stadsbyggnadskontoret för illegal hotellverksamhet. Liksom andra fastighetsägare vi kontaktar vill han inte ställa upp på en intervju, men svarar i mejl att det inte bedrivs någon hotellverksamhet i någon av hans fastigheter och att all uthyrning där följer plan- och bygglagen.
Vi är ju inte helt främmande för att starta en förundersökning mot några och någonting vi har funderat länge på att det kanske är värt att testa det.
Enligt polisen Daniel Lövgren kan ägarna för hyreshusen åtalas för koppleri, även om de hyr ut via mellanhänder. Om de vet att sexhandel pågår i huset.
i kopplerilagstiftningen så är det ju främja eller rekvisitet för att det ska kunna bli ett brott. Och hyr det ut till någon som i sin tur då säljer sexuella tjänster, då främjar du, om du vet om det, så främjar du då såklart den brottsligheten. Och jag är ganska övertygad om att vi skulle kunna få till en dom om vi har rätt uppgifter och rätt allting runt omkring.
Ägaren till fastigheten på Katarina Bangata, där det bedrevs bordellverksamhet, skriver i ett mejl till Peter Nyheter att han är oerhört besviken på mellanhandsföretaget som enligt honom är ansvariga då de misskött uthyrningen. Han skriver också att han från och med nu ska hyra ut alla lägenheter i huset som vanliga hyresrätter så att problemet inte uppstår igen. Och det här är något som återkommer både i svaren till oss och i ägarnas kontakter med myndigheter. För ägarna hyr ofta inte ut sina lägenheter direkt till gästerna. Istället är det mellanhandsföretag som hyr ut en större mängd lägenheter.
Det går att hitta det här hos nästan varenda privat hyresvärd.
Bengt Öhman, juristen från Hyresgästföreningen igen.
Och det är också så att de här mellanhandsföretagen, de trålar efter hyresvärdar för att de säljer in sig genom att säga att men vi hjälper dig att hyra ut den här lägenheten och du får dubbelt så mycket i hyra eller vad det nu blir, medan de mellanhandsföretagen tar mellanskillnaden också då.
Det betyder att det är sällan är ägarna som sköter hotellverksamheten i de egna hyreshusen.
De här hyresvärdarna, fastighetsägarna, behöver inte göra särskilt mycket. De behöver egentligen bara hyra ut några lägenheter på ett ganska enkelt sätt till de här mellanhandsföretagen.
Ett sådant är Gästigt som hyr ut bostäder som hotell. Många är privatägda bostadsrätter, men de hyr också ut flera hyresrätter. Det är Gästigt och andra liknande företag som sköter själva hotellverksamheten. Det är de som hyr ut lägenheterna via olika bokningssajter, har kontakt med hotellgästerna och städar lägenheterna. Gästigt var de som hyrde ut lägenheterna på hotellet som blev bordell. Det som polisen stängde ner på Katarina Bangata. Det är även de som hyr ut lägenheter i huset där Ann-Louise och tre beväpnade män checkade in i somras. Gästits vd vill inte ställa upp på intervju, men svarar i ett mejl att företaget främst förmedlar bostäder för långtidsboende och att de vill bidra till att lösa bostadsbristen genom att hyra ut bostäder som annars står tomma och genom att bidra till flexibilitet på marknaden. Han skriver också att de alltid följer lagar och regler och att deras uthyrning inte ska ses som hotellverksamhet annat än ett fåtal undantagsfall. Angående Katarina Bangata, där polisen stängde ner hotellverksamheten på grund av sexhandel, skriver han att de underskattade problemen i området. Att de jobbade hårt för att höja säkerheten med bland annat vakter som patrullerade fastigheten. Men att de ändå misslyckades, vilket han beklagar. Han skriver också att deras högsta prioritet är trygghet för hyresgäster, grannar och fastighetsägare och att de har möjlighet att skicka säkerhetsvakter om det behövs. Marknaden för liknande företag har exploderat de senaste åren. Gästigt har mångdubblat sin omsättning på bara några år och omsatte närmare 80 miljoner i sitt senaste bokslut. Likadant ser det ut för ett liknande bolag, Hostini, som gått från att omsätta knappa 3,5 miljoner 2020 till närmare 70 miljoner i det senaste bokslutet. De sköter bland annat uthyrningen i husen där Antonio, Petra och Boel bor. I Petras hus på Polhemsgatan har de 11 annonser på sin egen sajt för lägenheter som går att hyra. Företagets vd skriver ett mejl till Peter Nyheter att det inte handlar om någon hotellverksamhet i hyreshusen och att de i första hand hjälper privatpersoner att hyra bostäder i perioder när de inte används. Hon tror inte att hotelluthyrning påverkar bostadsbristen då det enligt henne sannolikt inte handlar om fler än 100 hyresrätter i Stockholm som används på det här sättet. Men bara i de över 100 fastigheter som Peter Nyheter granskat återfinns flera 100 hyreslägenheter som hyrs ut på detta vis. Angående sexhandel skriver hon att de genomför noggranna bakgrundskontroller av alla som hyr bostäder av dem och att de tackar nej till alla uthyrningar där de känner sig det minsta osäkra.
Vi är intresserade av vad gör Hyresgästföreningen?
Ja, men vi kan väl komma dit?
Ja, vadå, det är som...
I början av november 2025 sitter cirka 15 personer utspridda i Hyresgästföreningens lokal på Södermalm.
Men det händer ju ingenting. Nej. De får ju fort göra att de stängde ner det här. Det var ju en på 10 000 då ungefär.
Det som för dem samman är att alla har någon form av hotellägenheter i sina hyreshus.
Som alla de andra då? Ja, men... Ni gör ju ingenting.
Nej. Men jag kan förstå att det finns en frustration också kring det här. Absolut.
Många på mötet förväntar sig mer hjälp av hyresgästföreningen. Men enligt dem är det svårt att komma åt problemet. Särskilt eftersom det är så utbrett. När man hyr ut fler än 5 rum eller 9 bäddar för tillfällig övernattning ska man anmäla hotellverksamhet hos polisen. Och hotell har också specifika brandskyddsregler. Bengt Öhman igen.
Är det så att en fastighet används för hotellverksamhet, då är det helt andra brandskyddskrav än om det är en bostad. Mycket, mycket skarpare krav.
Brandskyddet finns för att hotellgäster ska ha en chans att klara sig vid bränder. Klass 4 som gäller i hotellbyggnader kräver därför att en sovande person som inte är van att vistas i byggnaden enkelt ska hitta ut med hjälp av markerade utrymningsvägar. Och det är något som vanliga hyreshus oftast inte har. Men det räcker inte att bara anmäla hotellverksamhet och ha rätt brandskydd för att få vara ett hotell.
Om man har ett bygglov där det står för bostadsändamål och man då vill öppna ett hotell, så är det ju oftast så att man behöver ansöka om bygglov för det.
Niklas Gersblad är sakkunnig i plan- och bygglovsfrågor på Boverket. Enligt plan- och bygglagen får man hyra ut enstaka sängar eller rum i bostadshus, men inte i någon större omfattning.
Man behöver liksom titta på frekvensen av uthyrningen, syftet med uthyrningen. Om till exempel syftet är att skapa en plats för tillfällig övernattning och att det är så pass frekvent förekommande att det nästan betraktas som en kommersiell verksamhet, så talar det ju för då att det rör sig om en sån tillfällig vistelse som man behöver söka bygglov för om utgångspunkten är en bostadsbyggnad.
Peter Nyheter berättar att fastigheterna vi tittat på är tänkta som hyreshus. Och att en stor del av lägenheterna i husen kontinuerligt går att hyra på olika uthyrningssajter.
Skulle ju absolut kunna vara en olovlig verksamhet eller en olovlig användning. Det kan du absolut vara utifrån den informationen som du har.
Om man driver en hotellverksamhet i en fastighet som inte har bygglov för det, kan fastighetsägaren åka på en straffavgift.
Men det kan ju också vara så att den föreläggs att helt upphöra med den här olovliga uthyrningen.
I Stockholm är det stadsbyggnadskontoret som ska utöva tillsyn och avgöra om en fastighet bedriver illegal hotellverksamhet eller inte. Sen 2020 har det kommit in ett 40-tal anmälningar. Flera av dessa ärenden saknar fortfarande handläggare. Och inget av ärendena under den här perioden har hittills lett till att en fastighetsägare har fått betala straffavgifter.
Det är både juridiskt och praktiskt är väldigt svårt att kunna bevisa.
Säger Maria Mohammadi, tillsynschef på stadsbyggnadskontoret. Enligt henne krävs det väldigt omfattande bevis för att kunna dra slutsatsen att ett hus används som hotell. Och tills dess går myndigheterna först och främst på fastighetsägarens ord.
Kan vi inte motbevisa, då går vi på fastighetsägaren, för då finns det inte. Vi kan inte liksom bara gå på känsla eller misstänka.
Och innan de åker ut för att inspektera det misstänkta huset förvarnar stadsbyggnadskontoret i regel fastighetsägaren.
Har gjort också testat att liksom åka dit utan att varna eller avisera dem, men vi har inte kunnat komma in. Så det är också det som gör att det är svårt att kunna bara dyka upp och se om det sker någon olovlig ändrad användning eller ej.
Men i fall där hotelluthyrning faktiskt kan bevisas, kan ägaren ändå slippa att betala. Om de kan visa att de slutat med uthyrningen.
Och så länge de visar att ja, de har upphört med hyreskontraktet då liksom, och kommer in med ett hyreskontrakt som visar att det är varaktigt boende. Alltså det är en långsiktig uthyrning, men samtidigt plockar ner annonsen där det inte går att se längre eller går inte att boka. Då har vi ingenting att gå på längre.
Peter Nyheter har hittat flera fall där stadsbyggnadskontoret lagt ner anmälan. Trots att vi kan se att det fortfarande pågår uthyrning i fastigheten. Ett av dem är fastigheten på Torsgatan, där man kunde bo en månad på Airbnb för över 50 000 kronor. 2023 kom beslutet att tillsynsanmälan mot fastigheten på Torsgatan lämnas utan åtgärd, eftersom uthyrningen inte ansågs vara tillräckligt omfattande. Enligt boende på adressen har hotelluthyrningen sedan dess intensifierats. I november 2025 hittar Peter Nyheter 5 annonser på Airbnb. Det är lägenheter som hyrs ut via företaget Hostini. Enligt folkbokföringen i november 2025 är 6 av 20 lägenheter i huset tomma. Men stadsbyggnadskontoret följer inte upp avslutade ärenden.
Uppfyllningen, nej, vi gör ingen uppfyllning efter det eftersom det är så pass många.
De flesta illegala hotell som Peter Nyheter kartlagt ligger insprängda i vanliga hyreshus. Men det finns också de där hotellverksamheten nästan helt tagit över. Som ett hus på Orvar Oddsväg i Stockholm. Peter Nyheter bestämmer sig för att checka in. På Airbnb hittar vi 17 annonser på hotellrum som går att hyra för cirka 1000 kronor per natt. Lägenheterna varierar i storlek men är oftast ettor eller tvåor. Fastigheten är inte anmäld som hotell hos polisen och saknar rätt bygglov.
Ska vi se.
Mellanhanden som sköter uthyrningen är Guestit. Det är samma företag som drev hotellet på Katarina Bangata som polisen stängde ner. Enligt folkbokföringen finns det endast personer skrivna i 4 lägenheter i hyreshuset. En av de boende är vd:n för företaget som äger fastigheten. 17 av 21 lägenheter står tomma. Något som Petris reporter Michael Lindgren också lägger märke till när han besöker huset.
Och som vi kan se, inga namn på dörrarna. Den har faktiskt namn.
Vi har pratat med 2 personer som tidigare bott i huset och enligt dem har hotelluthyrningen pågått i flera år.
Jag kände den här gnagande känslan av att någonting liksom... Alltså jag kände mig inte så trygg på grund av allt som händer runt omkring mig.
Felicia flyttade ut för några år sedan eftersom hon tyckte det var otryggt i huset. Med alla människor som kom och gick och bilarna som en efter en parkerade utanför på nätterna.
Med bilarna, med... Ja, men liksom också, det var så mycket folk som strömmade ut och in. Det kändes nästan lite som att jag bodde på Airbnb. Att man liksom inte visste vem man hade för grannar för så mycket olika folk. Så då kände jag bara, nej, nu vill jag nog flytta.
När Petri Nyheter går igenom domar från Stockholms tingsrätt ser vi att adressen nämns i 2 sexköpsmål. Petri Nyheter har sökt ägaren till fastigheten utan att få svar. I ett brev till stadsbyggnadskontoret som svar på en anmälan om olovlig hotellverksamhet skriver ägaren att något hotell inte finns och att han ska påminna sina hyresgäster om att andrahandsuthyrning inte är tillåtet. Stadsbyggnadskontoret har fortfarande inte tagit beslut om det bedrivs hotellverksamhet eller inte på Orvar Oddsväg. Guestit som driver verksamheten svarar inte specifikt på Petri Nyheters frågor om den här adressen men skriver i ett mejl att deras verksamhet alltid följer lagar och regler och att de har nolltolerans mot all form av olaglig verksamhet. Antonio står på gatan utanför sitt hyreshus på Örestrandsgatan och blickar ut över Karlberg och järnvägsspåren nedanför.
Jag tror ingen vill bo i ett hotell. Ska man bedriva en hotellverksamhet, gör det då. Men skaffa alla de tillstånden som krävs, ingen problem med det. Eller ska man driva en hyresrätt. Och vill man inte göra det, då kan man inte sälja hyresrätten till någon annan ny fastighetsägare.
När vi berättar att Petri Nyheter hittat över 100 fastigheter i Stockholm, där hyreslägenheter hyrs ut som hotell, på samma sätt som i hans hus, blir han inte förvånad.
Ja, då skulle jag säga att då är det inte konstigt att det finns bostadsbrist på hyresrätter i Stockholm. Och jag tycker det är jättemärkligt att inte politiker och andra liksom gör någonting. För det är så här, ja, hur löser vi bostadsbristen? Jag förbjuder det här.
Du har lyssnat på Petri Nyheter dokumentär Illegala hotell i Stockholm, sexhandel, kriminalitet och hyresrätterna som försvann. Dokumentären gjordes hösten 2025 av mig, Viola Gadd. Producent var Love Ahlstrand. Om du har tips på vad vi ska granska framöver, mejla mig på viola.gadd@sr.se.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.